This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm. Välkomna till Kurdiska biblioteket och det här diskussionen och seminariet eller vad som vi kallar det om modersmålet. Det är kanske första aktiviteten som vi har med föreningen Forum, Hässelby och Ellingby. För att väcka intressanta frågor om modersmålet eller modersmålundervisning i andra språk i Sverige. Och ja, så ni är välkomna.
Jag heter Jonna Jonsson och jag är då ordförande i Föreningsforum Hässelby Vällingby. Och vi är alltså medarrangör av det här seminariet. Och vi tycker också att det är roligt att vara här och att också göra känt att det här biblioteket ligger i Alvik. För det är många som inte vet att det finns här faktiskt. Men skälet till att vi ordnar det här är att igår så var det internationella modersmålets dag. Och vi gick inte att ha ett seminarium på fredag kväll, utan då har vi det idag istället. Dessutom är det ju val i år, det är ju flera val, både till EU och till riksdag och landsting och kommunerna. EU-valet är redan i maj, 25 maj, och de andra valen är ju i september, 14 september. Så vi har också bjudit in politiker. Det var en sen inbjudan, så att det är roligt i alla fall att ha en ledamot här från stadsdelsnämnden i Bromma. Men vi har också skrivit ett brev till alla politiska partier där vi har lyft den här frågan, att det också är en viktig fråga också inför valet. För att i diskussionen så blir det ju lätt att den här frågan just om modersmålets betydelse försvinner i den allmänna debatten. Man pratar om skola väldigt mycket och så. Men det är också så att modersmålet handlar ju om mycket mer än bara modersmålets ställning i skolan. Utan det finns ju många andra aspekter som man kan lyfta fram och som jag hoppas kommer fram i diskussionen här också. Val handlar ju ytterst, skulle jag säga, om hur man fördelar resurser. Och då talar jag inte bara om pengar utan också om mänskliga resurser. Så att det är bra om man också när vi diskuterar sen försöker fokusera lite på vilket sätt kan politikerna eller de politiska institutionerna hjälpa till att stötta modersmålets ställning här i Sverige. Ja, det var vad jag ville säga. Och då med oss får du fortsätta.
Ja, just det. Då har vi bjudit in Karin Solgren och Haidar Tijan. Tack för att ni kom. Karin Solgren har varit barnbibliotekarie i flera år, bland annat i Nyköping och Rinkeby. Så bedriver hon också frågor om litteratur för flerspråkiga barn. Och hon har eget företag som heter Mio. Ja, om jag kan tala det rätt. Som också har med det temat att göra. Och du kan börja. Karin Solgren.
Ja, varsågod. Tack. Och jag som arbetar som barnbibliotekarie i hela mitt yrkesverksamma liv. Först i Nyköping och sen sista 12 åren i Rinkeby. Och då flyttade jag också till Tensta, så att jag bor, nu bor jag, nu har jag gått i pension, men jag fortsätter att jobba med flerspråkighet. Så jag bor i Tensta, jag har jobbat i både Tensta och Rinkeby och har kontakt. Så jag har sett och följt under åren de här barnen, mina barn i Rinkeby, och jag har sett dem komma tillbaka, sett dem som vuxna, haft möjlighet att se det. Och många av dem träffar jag på när de sitter på tunnelbanan från, på väg från eller till universitetet eller till olika bra jobb. Min tandläkare är en av mina gamla biblioteksbarn. Så jag möter barn, de här barnen som har lyckats också. De har vi sällan talas om, eller hur? Många av dem lyckas tack vare att de har fått bra stöd för sina bägge språk, och många av dem har användning av sin flerspråkighet. Så möter jag ju också förstås de här barnen som inte klarar sig. Och det är väldigt tråkigt. Och Och det är tråkigt att det enda svar man har hittat nu, det är fler poliser. Där tror jag att det finns andra saker. Och som barnbrukspar har jag också haft möjlighet att resa lite ut i världen och titta på hur man jobbar med flerspråkighet och läsning i andra länder. Jag har varit i Tanzania och Sydafrika, jag var i Indien med tibetaner och Etiopien med farer och så. Och de erfarenheterna, hur man kämpar för sina språk, alltså det är viktigt i alla barnbrukspålen. Det har tagit med mig. Och hur viktigt det är för barn som går i skolan att få undervisning på sitt eget språk, första språk. Så att jag har tagit med mig och jag känner det att Sverige behöver språk. Vet ni vad 99,85% av jordens befolkning har gemensamt? Någon som vet?
Arbetsspråk kanske?
Ja, vi pratar inte svenska. Mm. Och då har vi liksom stå inför två alternativ, utbildar med svenska eller att vi tar vara på alla som kan svenska och har eget språk med sig. Alltså det är den bästa vägen, eller hur? Det är lite mer rimligt. Och här finns det ju nu. Det finns jättemånga språk som har kommit till Sverige som vi ska vara jätteglada och stolta över. Och att vi både förstår det, alltså alla kunskaper och erfarenheter, och att ni har kunskap också om att flerspråkighet är det vanligaste i världen. Att man är flerspråkig, att vara enspråkig. Som många tror, det är absolut ingen, det är absolut inte vanligt och det är inte bra heller. Eller, jag menar, att kunna flerspråk är så mycket bättre för hjärnan och för, man ser ju det att de här eleverna jag träffat på, det är inte en slump att de har klarat sig så bra, för att av de som går ut gymnasiet är en högre andel av barn med invandrarbakgrund som läser på universitetet. Och det är inte en slump, därför att jobbar man verkligen med språk så får man ju tillbaka. Det är så bra för hjärnan i alla andra ämnen också. Så det är den kunskapen att det är bra för oss med flera språk, den tycker jag att man tar med. Jag glömde ju säga att Nobelpristagarna besöker Rinkeby varje år därför att det talar så många språk där. Det är lite brust. De besöker i litteratur, besöker inga andra stadsdelar. Utan just det. Och det är inte bara att Sverige... Det är alltså, Alzheimer kommer senare. Ni vet, alltså hjärnforskningen säger det, att ju fler språk desto bättre utvecklad hjärna, desto bättre mår människor. Och språk ger också en identitet. Att utan visst, vi skulle kunna lära oss engelska allihopa, men var försvinner vår identitet? Vi behöver kunna många språk, men vi behöver ha det. Vårt första språk, vår identitet, är så viktig för människor. För oss alla. Och demokrati, vi är demokratiskt land, men det bygger på kunskap. Det bygger på att man faktiskt har kunskaper om samhället. Och att om man kommer och inte... Alltså, så behöver man få de kunskaperna på sitt eget språk. Och förmedlat av människor som har den egna, som bottnar i den egna kulturen. Och samma där gäller att lära sig svenska. Så behöver man ha det på basen av sitt eget språk, sin egen identitet, sin egen kultur. Sen att alla barn har rätt till utbildning, och det trodde jag var en självklarhet. Men det bygger faktiskt på att alla barn får en utbildning som bygger på det första språket, eller de första språken som det kan vara också. För att man ska kunna ta till sig en utbildning, att det inte bara ska bli ljud och rabbelkunskaper, så behövs det att man utgår från det första språket. Sen så är många ser ju flerspråkighet som ett problem. Alltså man ser bara problem och tänker problem. Och alla de här som inte kan lära sig svenska. Men hur jobbar man med svensk undervisningen? Utgår man från att människor är olika och man utgår från det egna språket? Och utgår man från att man har väldigt många olika kunskaper? Det finns människor som aldrig har lärt sig att läsa och skriva i sina egna länder, som har rätt att få den chansen när man kommer till Sverige. Det är inget sämre. Det är inget sämre människor som man inte kan läsa och skriva. Och muntligt språk är också lika viktigt som skriftliga språk. Alla språk har ett skrift, men det är fortfarande viktiga språk. Och hur tar vi till oss det? Analfabetism är inte någon ordbokig sjukdom, alltså, utan det är någonting. Det är bara människor som inte har fått möjligheterna på utbildning. Så det kan vi göra någonting av. Och vad jag då jobbar med, att jag jobbar både för, alltså jag jobbat i Rinkeby och där upptäckte vi behovet av flerspråkiga böcker. Vi hade somaliska barn och vi gjorde en bilderbok. Vi hade inga böcker till dem, inga bra böcker. Vi gjorde en barnbok på svenska och somaliska tillsammans med ett engelskt förlag. Och sen fortsatte vi samarbeta med dem. Det visade sig att barnen lärde sig, både barn, vuxna, alla åldrar älskade att läsa de här böckerna. Så att behovet var jättestort och barnen kunde komma till mig och säga att den här boken, ser du den boken? Den vill jag ha på svenska och nordkurdiska, just den här boken. För de tyckte det var så självklart att det är så jag lär mig språk, det är så jag lär mig att läsa det ena språket stöder det andra. Så från det att jag upptäckte det och fortsatte att jobba med det i Rinkeby, för jag jobbade mest mot de flerspråkiga barnen och jag mötte deras föräldrar, deras, eller jag mötte hela deras omgivning och kunde visa dem fram till de här böckerna. Så att det var inte bara barn som använde dem. Från det så fick jag jobb på Skolverket att i uppdrag att leta rätt på den här typen av material som stöder förskolebarn i språkinlärning. Så jag fick det uppdraget och därifrån så har jag jobbat nu med en webbsida för Skolverket. Flerspråkighet i förskolan, jag kan visa den sen. Men det går ut på, där har jag liksom dammsugit efter allt material. Men de här böckerna som vi hittade, jag hittade ingen som ville ta över dem. Jag var runt och tjatade överallt på alla stora förlag. Och så kan ni inte ge ut det, vadå säger de, kurdiska eller somaliska, det här kan man inte tjäna några pengar på. Och jag sökte pengar från olika håll, Kulturrådet, Skolverket, överallt. Det fanns inga pengar, för det fanns inga pengar. Man kände inte till att det här fanns. Men i England har man jobbat så här i 40 år. Och som du säger Jonas, så här jobbar man ju på 70-talet i Sverige också. Att barn fick sina språk parallellt. Så därför startade jag eget, företag. Så jag tar in de här böckerna nu. Och försöker och ut och prata för det och hela den tekniken, att man ska jobba med teknik i språklig lärning, både med böcker och med teknik som man kan höra på böckerna och skapa sitt eget material. Så jag har varit runt lite överallt, från Malmö till inte Kiruna, men Tärnaby var det sista, där samer, det har delts ut barnböcker om samer sedan 90-talet. Så böcker på samiska, för samiska barn, slippa ta in det från Norge där man satsar. Så det jobbar jag med nu, alltså en material eller en teknik där man kan skapa sitt eget material där man alla språk kan gå. Men till politikerna, vad det skulle så här, att satsa på det här. Nu har man sagt att vi har en skollag som är jättestark. Och säger att barn i förskolan har rätt till både språk och kultur. Men de får det inte. Det är väldigt få kommuner får det där. Och hur jobbar man med det? Att det verkligen ska fungera i praktiska verkligheten. Och hur ser det ut med modersmålsundervisningen i skolan? Är det en del av skolan? Eller är det så att man kommer in utifrån, tar ut barnen till en annan plats från efter skoltid? Kan det inte fungera. Utan språk lärs tillsammans. Det ena språket stöder det andra språket. Och man lär det tillsammans. Och barn och vuxna kan stödja varandra. Föräldrar är jätteviktiga. Jätteviktig resurs. Både skola och förskola. Och när föräldrar lär sig svenska. Så kan man, alltså man kan samtidigt. Kan barn och föräldrar lära sig svenska och modersmålet samtidigt. Man behöver inte skilja. Här föräldrarna lär sig svenska. Här barn lär sig modersmål. Här barn lär sig svenska. Utan man kan jobba tillsammans. Och att hitta nya lösningar. Jag tror att det är framtidens utmaning. Att hitta nya lösningar. Använda modern teknik. Och låta det få kosta. För det är värt någonting. Det här språk har ett värde. nu har jag pratat, har jag pratat mina...
Du har några minuter till.
Jag har några minuter till, just det. Så att det brinner jag för, alltså att alla de, för det börjar, det kommer fler företag, det finns fler som vill ge ut den här typen av böcker, som vill jobba med det här materialet, och att hitta stöd det då, att hitta stödformer, slippa kommunala upphandlingsavtal och alltihopa. Och stöd de här duktiga modersmålslärarna och ge bättre utbildning, bättre arbetsmöjligheter. Se språken som en resurs helt enkelt, och se att de svenska barnen, vi sitter två svensktalande, svenskfödda, eller hur, förutom jag och du, ja, att vi ser vilken tillgång att våra barn kan få chansen att lära sig flera språk och att växa upp bland och höra fler språk talas, vilken gåva.
Då ska jag berätta lite om Haydar, som är då alltså modersmålslärare i skolan. Han är också översättare av barnböcker, redaktör för den kurdiska delen i tema modersmål som Skolverket har. Han är också huvudansvarig för en årlig konferens med kurdiska modersmålslärare. Och han har också fått ett pris, Västerås pris, pedagogiska pris, för en app till sådana här moderna, ni vet, moderna telefonerna, om vi ser på kurdiska. En kort sammanfattning. Varsågod.
Jag vill använda mig av Python.
Absolut.
Ja. Jag har cirka 20 minuter på mig och ska försöka ta upp de här punkterna. Vad är modersmål? Varför modersmålsundervisning? Vad säger forskning? Styrdokument, jag menar lagar och förordningar, läroplan, svenska lagar och förordningar, läroplan. En tillbakablick, jag menar den hemspråksreformen på 60-talet och hittills, hur har det gått, med några meningar. Undervisningsformer i och på modersmål, modersmålsundervisning, studiehandledning, modersmålsstöd, modersmålsundervisning på kurdiska, statistik, barnböcker, första läroböcker, tema modersmål, ABC kurdi, forskning om lärarens roll i undervisningsprocessen, viktigaste fråga, lärarfråga. Vad kan göras för att lösa modersmålslärarfrågan? Och det är jag tycker att det är en jätteviktig fråga. Jag började jobba som modersmålslärare i Uppsala 1984 fram till 96. Från 96 hittills jobbade jag i Västerås, på Västerås stad. När jag flydde till Sverige, det var 82, kunde jag inte skriva på kurdiska, som vårt språk var totalt förbjudet i vårt land. Jag har lärt mig skrift i kurdiska här i Sverige genom många, många kurser. Och nu undervisar jag på mitt språk som var förbjudet. Och skriver böcker till och med i det språket. En sak jag vill nämna och sen gå vidare och ta upp de här punkterna. När jag började jobba som modersmålslärare här i Sverige, våra elever eller barn, de förskoleåldrarna, många av dem trodde inte att man kan skriva på kurdiska, skriva och läsa. De trodde inte på den faktiskt. Och den här statens hård assimileringspolitiken hjärntvättat många av dem. Nästan alla. Och jag brukade ta med mig alla möjliga böcker som var skrivna på kurdiska och lägga på bordet. De var inte barnböcker, va? Vi har ett språk och man kan skriva så många böcker på det här språket. för att radera den här tanken som fanns redan hos dem, tanken som man kan inte skriva på kurdiska. Kurdiska också är ett språk som vilket språk som helst. Man kan läsa, skriva, leka, drömma och sånt. Så var det. Det var svårt, största problem för oss. Alla våra modersmålslärare, våra kollegor har upplevt det. Modersmål eller första språk är det språk som en person först lär sig tala som litet barn. En person kan ha flera modersmål. Det kan hända så att mamma talar ett språk, pappa ett annat språk. Det kan hända att barn mister sin mor och hamnar annanstans och där talas också olika språk. Det finns olika situationer. Andra språk är det språk som en person lär sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas. För svenskar. Svenska är modersmål eller första språk. Men engelska kan inte vara andra språk för svenskar. Det är främmande språk. Eftersom man lär sig på skol. Främmande språk man lär sig på skolor ofta. För kurder säger vi. Eller för ett kurdisk barn. Om hon är hans eller hennes språk är kurdiska som modersmål, första språk. Men majoritetsspråk är svenska och det blir andra språk. Men han eller hon lär sig andra språk också. Det kan bli spanska, det kan bli tyska, det kan bli ett annat språk. Och det blir främmande språk. Men problemet är det första språk en hel del kurder, jag ser särskilt från kurder från alla möjliga delar, lite i södra Kurdistan, i irakiska Kurdistan, läget är lite annorlunda. Men i de andra delar, den här andra språk har blivit första språk. Föräldrar själv pratar turkiska, trots de är inte turkar. Men så blev det.
Eller persiska.
Ja. Varför modersmål? Forskningen visar att den som kan sitt modersmål, som Karin var inne på, också har lättare att tillgodogöra sig andra skolämnen och gynnar skriv- och läsinlärningen på svenska. En hel del forskning pekar på att ett utvecklat modersmål, säger jag, stöder lärandeprocessen i andra språk. Att kunna sitt modersmål skapar stolthet för hemlandet och stärker den egna identitet. Vi ser det i praktiken. Kurdiska barn som deltar i modersmålsundervisningen, de är stolta över att vi är kurder, ritar kurdiska flagga, pratar på kurdiska. Men kurdiska barn som inte kan kurdiska och deltar i arabiska, det finns sådana också, eller turkiska modersmålsundervisningen, både svenska eller svenska icke-kurder, ja, elever eller personal kallar dem turkiska barn. Och de själv kallar också någon som rör vad de är, men vi är turkar, så säger de. Vi ser i klasserna när det händer FN-dagen och sånt, de ritar turkiska flagga, inte kurdiska flagga, så gör de. Så ser ni, språk, det enda sak som är vävt med det etniska identiteter, va? Det är ordentligt. Viktigaste markör som visar människans etniska identitet. Forskning om modersmålsundervisning. Skolverkets undersökningar visar på goda effekter av deltagande i modersmålsundervisningen, det vill säga högre sammanlagt meritpoäng för elever som deltagit i modersmålsundervisning än för elever som varken haft modersmålsundervisning eller svenska som andra språk. Det här jag har nämnt en bok, det är forskning, ja, den här boken där, senaste internationella och nationella forskningen om undervisningen eller utbildningen finns i den här boken. Jag citerar därifrån. Enligt forskaren Nihat Buner, det finns också i den boken, det finns ett starkt stöd för att modersmålsundervisningen påverkar de här aspekterna i positiv riktning. identitet, svenska språket, andra ämneskunskaper. Tydligt klart. Den här skollagen, det här är lite allmän, men jag vill tänka på, eftersom hela vårt svenska skolsystem genomsyras av den. Hela. Den är syftet för svenska skolväsendet, kan man säga. Skolsystemet. Och det är skollag paragraf 4. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande och demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Men trots den finns människor som Sverigedemokrater och tänker sådana. Trots den. Varför blir så? Det är en fråga vi alla måste ställa oss. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Vår system genomsyras av den. Lärarutbildningen, kursplaner, läromedel, arbetssätt, förhållningssätt, allt baseras på den, kan man säga. När det gäller modersmålet, vad står i grundlagen, skollagen på förskolan när det gäller modersmålsundervisning? Står så här, kapitel 9, tionde stycke. Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Och det är lag. Tyvärr, trots den, nu i Sverige cirka 20% av barnen som är på förskolenivå eller förskoleklass, 20% av dem får stöd på modersmål. Bara 20%. Varför det är så? Det är frågan till våra politiker. Tyvärr. Grundskolan, kapitel 10. Det nya, det senaste skollagen. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Med samma ord står lagparagraf för gymnasieskolan också. Nästan det samma ord. Och det betyder att för att ha använda det rätten till modersmålsundervisningen i något språk, då måste det språket talas hemma, antingen på båda föräldrar eller en av dem. Men de här reglerna gäller inte för adoptiva barn. Och sen det finns alla regleringar. Vi kommer till den. Minst fem elever i en grupp och sen rektor bestämmer och sådana. Läroplan. Den här våra senaste läroplanen. Jo, måste jag en sak säga. Modersmålsreformen och modersmålsreformen beslutade riksdagen 1975. Då var den Lgr som heter Lgr 69. Skolverket har skrivit en bilaga Och tills man beslutade om LGR 80. I LGR 80 för första gången man har skrivit tydligt och klart man har rätt till modersmålsundervisningen och under vilka omständigheter och sånt. Eller med vilka villkor. Med 93 ändrades det gjorde en hel del ändringar i läroplanen också. Vi ändrade systemet, logiken för systemet också. Från en normstyrt skolsystem till målstyrt skolsystem. Men modersmålsundervisning, rätten till den, det svarade kvar med nästan samma ord. Men för första gången 2010 de har rätten till modersmålsundervisningen har man skrivit i lagparagraf också. För första gången. Förut det var bara det var skrivet på eller i förordningar. Det här läroplanen, det senaste läroplanen LGR 11, det menas 2011. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett riktigt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Det är tydligt klart. Varför modersmålsundervisningen? Det står både i lagparagraf, förordningar och läroplan. Problemet som vi ser som modersmålslärare eller föräldrar, de är jättefint skrivna faktiskt. Lagparagraf, förordningar och läroplan. Men i praktiken, hur ser ut i praktiken? Vilka problem finns? Det är lite, jag är lite tveksam att svenska staten eller politiker, riksdagspartier har någon långsiktig strategi för den, för att lösa det här problemet. Jag ska lyfta upp senare lite bara en fråga. Jag tycker att det är en viktig lärarfråga. Modersmål, LGR 11 består av tre olika delar. Förmågor som finns i under syftet. Man har sammanfattat syftet, va? Som förmågor, central innehåll och kunskapskrav. De här står i läroplan. Det är stora läroplan för alla ämnen. Modersmål finns också med. Förmågorna och det centrala innehållet egentligen bygger på förmågorna och det centrala innehållet bygger på kunskapskraven bygger på de förmågorna och centrala innehållet. Det ska ges möjligheter till eleven för att utveckla de här förmågorna. Det är tydligt och klart uppdrag för oss lärare, för kommuner, för skolor. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Det gäller för alla språk. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelse med svenska förhållanden. Största skillnaden mellan de sista vår senaste LGR 11 och de andra läroplan som vi har haft, största skillnaden som vi ser det, är den här jämförelsen. I alla momenter, för alla årskurs, vi jämför modersmålet med svenska. Med svenska. Det är inte bara språk, kultur också. Kulturella saker också. Till exempel, här blir jag. 5 minuter har jag. Okej. Ja, sen jag sa central innehåll, det är för årskurs 1-3, årskurs 4-6 och 7-9. Man har bestämt det nu, va? Och under de här rubrikerna, det finns några punkter som ska läsas. Och på kommunnivå eller skolnivå detaljerade man den som årsplanering eller kursplanering eller studieplanen. Kunskapskrav, det ni vet, i enligt svensk skolsystem sätter man betyg från årskurs 6 nu till 9 och gymnasieskolan också. För varje betyg, betygsskala är från A till E. A är bästa och E till E godkänd nivå. Och det emellan finns B, C och D. Varje de här grader och varje årskurs 6 till exempel, för betyg E, för betyg E, för betyg D, för betyg C, för betyg B, för betyg E finns kunskapskrav, tydligt klart, där man mäter när man sätter betyg. Man ska ta hänsyn till det. Ja, det är lite teknisk fråga om det här målgruppen skulle vara lärare, va? Vi skulle ta upp på en annan sätt. Det finns modersmålslärare, andra modersmålslärare, kollegor också här. Skolförordning här. Rektor beslutar om en, jag sa att det i lagen står här, men man reglerar det i skolförordningen, va? Rektor beslutar om en elevens modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisningen får anordnas som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden. Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Jag menar, mamma talar kurdiska, pappa talar arabiska eller tvärtom. Det går inte att önska två språk modersmål. Då måste mamma och pappa komma överens, välja ett språk. Sen det finns minst 5 elever ska vara i en grupp. Det gäller inte för nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli, romani, chip eller samiska. Vad tar du sig, Karin?
Romani, att det talas, det är romer, romer. Så det är olika, det finns många varianter beroende på vilket land man kommer från. Så tyskt betyder språk.
Jag talar
vårt språk. Romer och resande. Folk kallar man det
senare.
Ja. Men det är inte nu längre. Jag hoppar över lite grann. Den är tillbakablick när det gäller modersmålsreformen eller hemspråksreformen, hoppar jag över. Statistik grundskolan årskurs 1-9, oktober 2012 för kurdiska. De här fick jag från Skolverket i den här veckan, senaste statistiken som de har. Men problemet är där i statistiken, de delade kurdiska i 4 delar. Och jag förstod inte faktiskt vad de menar. En del, i största delen, det står kurdiska. Och förut det var kurdiska, koden var KU och det var nordkurdiska, kurmanji. Men nu har de skrivit kurdiska, det är med, och sen kurdiska inom parentes Turkiet 750 elever. Vad är det för något? Jag vet inte. Jag har inte hunnit faktiskt ringa till Statistiska centralbyrå och ta reda på vad de menar. Ni vet, det finns koder för språk, va? Internationella koder. De har sammanställd statistik efter de här koderna, men vad menas med dem, jag själv kan inte svara på. I alla fall, i de här statistikerna jag har fått, totalt nord- och sydkurdska, vi har cirka 10 000 barn som är berättigade från årskurs 1 till 9, förskoleklass och förskolebarn inte med, gymnasiet inte med heller. Och 5480 är berättigade och det är 55%. Förlåt. De deltagare och det är 55% av cirka 55% av berättigade. Och det är genomsnittssiffran för alla språk är cirka, ja, det är 54-55. Och det är hela Sverige. Jag hoppas över den också. Jo, först att översätta barnböcker till kurdiska i Sverige. Lotta på Brobakarsgatan 1981. Och de, man kan säga, de är första barnböcker kan man säga. Ja, det finns andra barnböcker som man kallar för barnböcker faktiskt i kurdiska. Till exempel Ahmed Khani har skrivit den länge sedan. Men jag tror de i moderna tiden på latinska, de är första barnböcker eftersom vårt språk var förbjudet i vårt land. Va? 91-97 det publicerade två gånger. Alfons 81, Pippi 82 på nordkurdiska, 92 på sydkurdiska. Första läromedel, det är en Embokhynin, vi läser, en Benipsine, vi skriver. Och de här böckerna, det är Skolverket som givit ut. En grupp modersmålslärare har tagit fram, skrivit dem. Men Skolverket har finansierat den, hela projektet. Barntidningar, man kan säga att ja, det finns en barntidning som kom ut i 1945 under det här kurdiska Mahabad-republiken i Iran. Men sen efteråt, de här böckerna som jag fick, de här tidskrifterna kom ut i Sverige. De är fyra. Kulilki betyder blomma, Hevi betyder hopp, Helin betyder fågelbo och den andra kocher. Kocher betyder flykting eller nomad. Jag vet inte. De fick vi här i Sverige. Den här är intressant. Första kurdiska lördagsskolan öppnade i Tensta 84. Men Turkiet protesterade den. Varför? Jo, de sa att enligt våra lagar, kurdiska är förbjudet i Turkiet. Barn som går på den här förskolan, de är barnen till våra medborgare. Våra medborgare får inte lära sig ett annat språk än turkiska. Ni måste stänga av det. Offentligt. Jag har skrivit där konsulats namn och sånt. Men svenska dåvarande regeringen sa att ja, men det här, snälla, den här, det är inte vår grej. Det är kommunen som fattar beslut om det. De pratade om kommunen. Kommunen sa att det är vi som bestämmer. Det är inte ni. Det är våra lagar som gäller det. De säger, men snälla, det som de andra folkgrupperna i Turkiet kan också kräva att starta en sån förskola. De sa okej, men om vi hittar lärare till dem också, så vi startar för dem också. Så blev det. Det är tema modersmål. Har jag tid? Nej. Ska jag prata om det? Lite grann.
Kan hoppa över.
Tema modersmål. Kort. Vi startade den i Västerås som pilotprojekt. För sydkurdiska. Sen ett år senare för sydkurdiska. Och som pilotprojekt fick vi uppdrag av Skolverket. Och nu är det för 34 språk, som vi ser här, alla språk. Så. Trots, nu vårt Skolverket samarbetar med Norge. Och Norge har etablerat liknande koncept. Och de här Norges sidor här. Vad gör den tema modersmål? Om jag går tillbaka, stänger av den.
Så.
Det modersmål, tema modersmål, det är enda organisation mellan Skolverket och modersmålsundervisning eller kommuner. Vad gör den? De har de tema modersmål, håller på med de här sidorna och webbplatser, ordnar språkkonferenser för modersmålslärare i, som Västerås stad ordnar för nordkoreanska lärare. Hittills har vi haft 8 konferenser. Och sen ordnar man konferenser för skolledare hela Sverige 2 gånger per år. Sen ordnar man konferenser med redaktörer för svenska temamodersmål och norska temamodersmål och skolledare varje år en gång i augusti. Ja. Pröver det. Jag pröver den också.
Mycket snabbt.
Ja, den sista. Vi är en grej som vi har gjort och mycket stolt över. Det är första barnappen på kurdiska i samarbete med Skolverket. Tog fram den. Och enligt forskning, mest intensiva och viktigaste perioden för språkutveckling för barn, hos barnen, det är mellan 1,5 år och 3 år. Och det hade vi i åtanke och formulerade vi något som något roligt, lekfullt och eleverna kan lära sig. Eftersom de här nya telefoner, smarta telefoner, de tar stort plats, eller plattor, tar stort plats i människans liv. Överallt. Vi stiger på tågen när mer än hälften har telefonen. På busshållplatser, skolor, överallt. Va? Och det vi tänkte på. Och barnen, jag har själv har barnbarn. När de kommer hem till oss, den första de säger, men ja, morfar, kan du låna din telefon eller iPad och sådär. I alla fall, den appen består av 3 olika lekar, bokstäver och ljud, alfabetet, bokstäver och bilder. Hittills 70 000 har laddat hem. 70 000 betyder flera 100 000 barn faktiskt. 70 000 vuxna. Titta den här killen. Vad glad blev han när han hörde, när han provar sig fram hur man använder den. Och han trycker på rätt knapp och säger, vad bra, vad duktig du är. För de hade, jag är duktig, säger han. Men tyvärr, och vi fick Västerås stads pedagogspris för det appen. De sa på bilden, det är barn- och ungdomsnämnden och SAS-direktören. Problemet, vi kunde inte fortsätta med den. Vi har planer. Vi har ett projekt, vi vill fortsätta med den med andra tema. Va? Korta sagor, ramsor, rim, sånger, olika tema. Så. Men tyvärr, vi kunde inte lösa den här ekonomiska delen. Finns. Jag hoppas om vi hittar ska vi utveckla den. Och det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Nu jag vill rikta en kritik till kurder. Va? Faktiskt. Om ni går till den där App Store eller det här Googles, jag vet inte vad heter den. Det finns inte en enda sak eller app för barn än det. Men det finns bara ordlistor och sådana saker. Va? Ingen bryr sig om. Vi har massor rika kurder. Vi har kommuner. Vi har förbund, riksförbund. Vi har föreningar. Vi har övrigt. Förstår jag menar det? Men tyvärr, hoppas att vi fortsätter med det här projektet. Tack för att du har lyssnat på mig.
Tack.
Men jag vill hålla mig lite.
Tack.
Ska vi köra på med diskussion direkt? Vad säger ni?
Frågor?
Ja, frågor, absolut. Ja. Jag bara tänkte haka på själv direkt där. För både du och Karin tog ju upp det här med alltså betydelsen av att det finns böcker och den här appen som då av ekonomiska skäl så att säga inte fullföljer. Och jag skulle också vilja haka på, det är så här, jag har ju jobbat inom förskolan då i många år. och flera år i Rinkeby. Och vi hade också olika sådana här språkprojekt och bokprojekt och sådär. Och då såg jag ju att det var så väldigt skillnad mellan vilka språk som hade böcker, alltså barnböcker för, på sitt eget moderskap. Och så vi översatte faktiskt några av de här populära barnböckerna själva efter att ha kollat med författarna och så. Och då satte vi upp de här på bokerna och föräldrarna fick låna. Och då kunde vi också se alltså, vilket intresse det här väckte hos framförallt föräldrarna. Och hur barnen, och hur de just liksom växte. Ja, det finns en bok på mitt språk, det vill säga jag är erkänd. Men det var också så att de små språken, alltså de som inte har, vart tredje år fick vi ett barn som talade det språket på förskolan. Där fanns det nästan ingenting. Och då vet jag att jag pratade med någon förläggare och sa att varför kan man inte få språk på de här minsta språken? Och då var det precis som du sa, Karin. Det är för dyrt. Alltså att översätta böcker är jättedyrt och man får inget speciellt stöd i översättarstöd till att översätta barnböcker. För man kan ju tänka sig att man skulle antingen få ett riktat stöd eller att man kunde hitta en lösning att man kunde ge ut böckerna i flera länder än i Sverige. Alltså Kanada kanske kunde vara ett intressant land att samarbeta med och så. Mm. Så att det här att man kan få en ekonomisk stöd tror jag betyder mycket. Och den här appen skulle ju vara suverän på språk som inte har, som är ganska få av, så att säga, i skola och förskola.
Då kanske jag ska visa om vi kan du få ner det här sättet upp internet. För jag visade, jag hade lagt upp lite länkar.
Finns det internet? Jo,
nej, internet. Nej, precis. Vi hade ju alla länkar här uppe. Så hade jag lagt upp lite länkar för dels tema modersmål då. Att vi utgick lite grann från Rinkeby, så eftersom jag fick göra sidan och så, och hur vi hade jobbat och tänkt. Så på den här webbsidan Flerspråkighet i förskolan, som jag hoppas överlever det här valet, för att det både den och hela tema modersmål är ifrågasatt, så man ska satsa på. Så på den här webbsidan så gjorde vi inläsningar. Vi utgick ifrån det vi hade gjort i Rinkeby, bland annat att göra inläsningar på de här böckerna, för att det är så många som inte kan läsa sina språk. Så det gjorde vi här, nu ska vi se. Bland annat, just det, och de, vänta, jag ska se, jag backar här så har jag dem, de ligger under talböcker också, för att det är ett lustigt, det är fel uttryck för det. Ja, och om man går till det här lyssna i alla fall, så har vi lagt in ett helt antal böcker som går att lyssna på. Och vi gjorde då egna inläsningar, vi tog bra barnböcker, det var faktiskt jag som valde dem dessutom. Och sen så gjorde vi, läste vi in, hade vi modersmålslärare som översatte till 12 språk och läste in. Som den andra mamma, som är en väldigt ovanlig bok, den handlar om en mamma med sjal som inte kan läsa. Och barnen skäms över henne. Hon kan inte läsa, hon kan inte läsa lapparna hon får från förskolan. Så hon kan inte komma i tid och vet inte vart hon ska komma och gå till utflykten hon ska åka på. Men den mamman visar sig att det är så mycket annat hon kan. De kommer inte till havet med förskolan, men de kommer till havet. Och mamma visar sig kunna väldigt mycket, trots sin sjal och trots att hon inte kan svenska. Och den, så det är en bok som lyfter. Och alla modersmålslärarna kunde känna igen sig. Många föräldrar kunde känna igen sig där. Att vi ses bara för det vi inte kan. Vi är inte bra på svenska. Vi är inte som svenskar. Men vi har så mycket annat att ge. Och att få barnen att bli stolta över oss. Så här läste vi in då. Och för det här var ju också problemet när man jobbar i Rinkeby och överallt. Att få copyright att göra inläsningar. Det är både att det är ett jobb att översätta. Det är ett jättejobb med översättningar. Och sen att göra inläsningar och copyright. Alltså hela produktionen. Och att nå ut med dem. Med de här böckerna. Så det är så många steg. Och det här hade jag gärna fortsatt med att göra i. Här ligger en TN-produktion. Att göra det med Skolverket. För det finns ett enormt behov. Och då vill man gärna ha de här svenska böckerna också. Sen då beställde Skolverket, eller Myndigheten för skolutveckling som det var då, den jätterika Rovan, som är en jättebra bilderbok, som tar upp inkludering. Det är vad den handlar om. Om alla måste vara med, för vi ska få upp den här jätterovan. Då måste Samira som sitter i rullstol och
alla barn, både flickor och pojkar och mörka och ljusa, och alla är med. Då först, och till sist när Larry, den resande pojken, kommer, då får man upprova. Så det är en sån bra historia för att visa det. Och den läste vi in på många olika språk, och den har vi delat ut till väldigt många förskolor. Så vi har gjort mycket jobb utifrån den boken. Och det här förskolan, men i Sverige så har man ju inte satsat på förskolan. Man ser, förstår inte det här, att det går inte att vänta tills barnen kommer i skolan att få modersmålet. Det är så viktigt, fast det står i lagen. Så i praktiken så har man ju stora barngrupper, och modersmålspedagogen har man ju sparat in. Nu tror jag att man kunde, i många kommuner börjar man ta tillbaka det här. Nu har jag varit i Malmö och jag har varit lite olika Skellefteå och så. Man börjar jobba tillbaka med det här. Men man hittar nya sätt att göra det. Att modersmålslärare med hjälp av modern teknik. Och det går inte med bara appar, utan använda det som görs i andra länder. Den här manicken kan jag visa för er. Där man kan skapa eget material. Det finns färdigt material på jättemånga språk. Och så skapar man eget material. Och man tar tillvara den äldre generationen som kan berätta. Och man kan skapa egna böcker, barnets eget berättande. Så från berättande till språk. Man kan göra oerhört mycket med den här. Och då brukar jag visa, när jag visar föräldrar så här, att vi har, språken är viktig, för den informationen har inte föräldrarna fått riktigt. Så jag visar alla föräldrar den här tema modersmål. Svenska samhället tycker att deras språk är viktiga. Och då kan man också gå och kräva att vi ska också ha stöd för våra språk. Men i Norge, där jobbar man, de har inte så starka lagar som vi har, men de jobbar. De har bättre resurser och de jobbar, börjar väldigt, sätta in väldiga resurser till förskolan. Så där man helt, så mycket finare eller mer utvecklad sida för förskolan. Men nu ska jag se, då skulle jag visa er också att det här är England då. Man brukar säga att engelska är ett ganska stort språk. Det är rätt hyfsat stort språk, och de flesta engelsmän klarar sig ganska bra med det. Men här satsar de på språk. De har på närmare 70 olika språk. För att man lär sig svenska, lär sig engelska genom sitt första språk. Det är bra för att lära sig engelska att mitt första språk utvecklas, och man lär sig språken samtidigt. Bägge språken ska finnas. Och hela vägen från små barn. Det är English as a second language, och det är hela vägen som man jobbar. Och här kan man se vilka språk de har. Hur många språk? Här. Och det är till och med som skotsk-gaeliska. Så det är jättemånga språk. I England är ju polska det näst största språket. Och norrmännen är med och samarbetar om det här. Där har de både tema morsmål, och sen har deras internationella bibliotek ger ut de här böckerna, tvåspråkiga böckerna, på norska och en massa olika språk. Och i Sverige är det då jag som får göra det, för jag hittar ingen annan som vill göra det. Så jag känner mig som den lilla röda hönan, ni vet. Jag har gått runt och frågat, kan inte vi ska föra så det här vetekornet. Så jag skulle så gärna vilja ha stöd med det här. Att använda allt det material som finns och så anpassa det till svenska. Och att inte bara det här materialet, men vi har APEC som ger ut böcker på kurdiska. Har gett ut en hel del böcker på kurdiska, men var svårt att fortsätta, för man får ju inte stöd längre. Och så vi blir ett förlag som också är ut på kurdiska och några andra språk. Med svenska. Men då är det inte med ljudfiler till. Så vi skulle behöva samarbeta om det här, och så att det går att skapa ett material som är mångsidigt. Och där barnen får ta till sig andra barns kultur. Alltså att man får både sin egen kultur, men även andra barns kultur. Man delar med sig. Så att det blir inkluderande. Och nästa bok kan jag tala om. Ni kan titta på de här böckerna sen lite grann. Vad vi har jobbat med. Nästa bok kommer bli Mami Wata, som är en afrikansk saga. Och vi har sökt pengar från Allmänna arvsfonden. Lite olika föreningar. Bland annat Afrosvenskarna. För att kunna ge ut den här på 10 afrikanska språk. För det är sånt stort behov av det. Och det finns inte mer på tema modersmål. Och nu jobbar jag jättemycket med Bockarna Bruse. På 12 språk. Bland annat Wolof. Kurdiska. Östasyriska. Amhariska. och så vidare. Och den finns ju redan i Norge på norska och en massa olika språk. Så det här att jobba med en teknik som gör att det blir roligt också, där modersmålspedagogen eller läraren kan gå in i förskolan och ladda hela miljön med språk, med såna här etiketter som gör att man kan sätta på kläder och på tyg och på allt möjligt, som kan, man kan spela in så att de kan tala och kan göra här, skapa sitt eget material, ta fram, här tog jag fram bilder för samiska barn och för barn uppe i fjällvärlden. Man har inte samma, de böcker som ges ut i Sverige, de riktas ju till blonda, blåögda barn i Stockholmstrakten möjligen. Inte där uppe i, från den miljön. Och sen program för att göra egna små böcker och flashcards som man kan göra. Och det har jag lärare som har jobbat med och gjort fantastiskt mycket kul med det här materialet. För det är ju det viktiga, att det är så roligt med språk. Det är något vi har gemensamt, det är något barn, när jag pratar med barn. Jag har den här planschen jag haft i Rinkeby. Det är 25 språk på svenska. Man kan konversera utifrån. Tyvärr inte kurdiska. Men när barnen visar mig, jag kan, lyssna, jag kan det och det och det och det och det språket. Det här känner jag igen. Ah, det här kan du. Hur många språk kan du? Ja, vad är de jag lärde mig i skolan då? Det var ju engelska och tyska och lite franska. Sådär. Och de kan så många språk och ta vara på det. Och utveckla det och tycka att det är roligt att ta in det. Att vi fick in det i förskolan och skolan. Det ska jag säga. Och den här PISA-undersökningen, vi har inte pratat om den nu.
Vi tar inte det nu.
Nej, vi kan bara säga det. Dags att tänka om då. Dags att tänka att kanske finns det andra sätt att göra det på. För man pratar om vilket problem att vi har de här flerspråkiga barn. Vilket problem. Ja, men vilken möjlighet om vi satsar på barnen. För som jag sa, så jag möter de här barnen också som har lyckats. Som har lyckats alltså, jättebra, tack vare sina språk.
Tack, alltså jag ska säga både du och Heidi har ju alltså verkligen eftertryckligen visat betydelsen av modersmålet ur många olika aspekter, så att säga. Va? Men det är också roligt att se att det finns så mycket man kan göra. Och man skulle kunna göra kanske ännu mer också om man fick lite stöd och hjälp från resurser och inte bara då pengar utan kanske också organisationsresurser och så. Men nu måste vi släppa in, det är säkert fler som vill ställa frågor och så.
Ja, jag har bara några grundläggande frågor till Heidar. Jag uppfattade att det är 4 språkområden, kurdiska, och sen gjorde du distinktionen sydkurdiska och nordkurdiska. Jag brukar åka 2 gånger om året ner till Spanien och då lyssnar jag på en kurdisk kanal, en satellitkanal. Och det är mycket som är kommer från Diyarbakir. Jag utgår ifrån, det är en fråga, det är inget påstående, men är det alltså nordkurdiska som är så att säga majoriteten, eller var drar du gränserna? Dels nordkurdiska och sydkurdiska, respektive du sa 4 språkområden. Ska man tolka det som att ett av områdena är kurdiska i Turkiet? Nu ställer jag frågor och kom. Kan du utveckla det där lite grann?
I denna område där Nevzat och Ramzi är bättre än mig, men i Sverige i början av 80-talet,
ja,
var det stort diskussion om den. Vad ska vi säga, Sorani, Kurmanji och sånt. Men då, de som deltagit i modersmålsundervisningen, det var bara det som vi kallar då, man har bestämt att säga nordkurdiska och sydkurdiska. När dåvarande hade vi statens institut för läromedel, SILE, och Skolverket. Och när man tittar på Statistiska centralbyrås statistik, och där står också nord- och sydkurdiska, men står Zazaki också. Till exempel i Diyarbakir, om du frågar mig, 1 av 3 personer, om du träffar i Diyarbakir, talar de Zazaki. Och Zazaki, det är har 4 olika namn. Zazaki, Kerki, Kermanski och Demni. Minst 1 av 3 personer. Men här i Sverige, det finns inte många, jag vet inte hur många faktiskt, syns inte i statistikerna, Sasaki. Men jag vet att några vänner eller kollegor undervisar i Sasaki också. Men de som deltar i modersmålsundervisningen, de vi kallar då sydkurdiska sorani från Iran eller Irak, och nordkurdiska från Syrien och delar av
Irak och Turkiet.
Irak och Turkiet. Mm. Det är så, det är två, så blev det. Självklart, vi har många andra dialekter också. Mm. Vi har det. Men de syns inte i dialekten, därför just, eftersom det var inte något seminarium om språk.
Nej.
Men ni får fortsätta den. Om jag får 2 minuter sen, jag vill lyfta upp en fråga, det är lärarfrågan, modersmålslärarfrågan. Hur är läget? Jag vill ge en bild, va? Och hur är prognosen för framtiden, va? Nuvarande lärare snart om 2-3 år går i pension, de som är behöriga, va? Finns inte någon skola, någon högskola, någon kurs som man utbildar sig i modersmålslärare? Hur ska det gå till? Jag vill lyfta upp den frågan.
Jag bara tänkte vad jag
har med. En fråga bara till innan du går.
Ja.
Apropå du med nordiska och vad sa du? Två olika språk.
Nordkurdiska, sydkurdiska.
Och sydkurdiska, ja. Och sen de fyra, inte fyra sammanhang. Fyra olika språk. De kurdiska sätt att prata. Jag vill bara fråga, finns inte, kan man inte förstå varandra? Först, de är fyra olika områdena, och sen de två största grupperna då. Kan man inte kommunicera varandra? Är det samma språk? Är det samma, jag vet inte, ja, struktur eller sådär? Och sen också, har ni tänkt på någon gång att skapa någon gemensam kurdiska språk för allihopa? Eftersom det finns ganska bra grunder på dem där. Det är bara en full fråga. Tack.
För det första, som ni alla som sitter här vet, språk man kan inte göra. Språk har egna naturliga regler, de enas eller finns. Så. Men när det gäller vårt språk, kurdiska, vi har haft gränser med min fält och taktrådar. Vi har inte haft gemensam skola. Vi har inte haft, tack vare de här senaste satellit-tv fick vi höra varandras dialekter. Sådär. Så det här politiska läget gjorde så att dialekter skildes mycket. Va? Det blev skillnader. Men naturligtvis, det finns en del grammatiska skillnader också. Om jag tar upp nord och sydkurdiska. Till exempel, vi har alla substantiv i nordkurdiska. I kurmanji vi säger det. I böjningsform, vill säga, de är antingen maskulin eller feminin, men så är inte i sydkurdiska. Till exempel i Sasaki, när man böjer verb, man vet att subjektet är maskulin eller feminin, det vet man. Så är inte i kurmanju eller i sorg, förstår man? Såna skillnader har vi också, va? Men vi som kurder har inte haft möjligheter att starta våra egna institutioner och sen göra språkforskningar som norrmännen gjorde för 100 år sedan, mer än 200 år sedan, att etablera ett nytt språk. Va? Förstår man? Ny litteratur för alla områden i livet. Vi har inte fått den. Men nu det händer bra saker faktiskt. Nu händer både i södra Kurdistan, utanför landet, utomlands, och jag vet, kurdiska institut från i början av 80-talet jobbar med standardisering av språket i olika områden, termer. Jag ingår i en grupp som vi jobbar med Zazaki. Vi jobbar med också nästan på samma sätt. Vi har konferenser 2 gånger per år minst och jobbar med olika termer, utbildningstermer, statstermer, alla möjliga i alla fall, trafiktermer och sådana. Och vill att vi gör inte termer, men jag ska gå in i detaljer, men vi föreslår, va? Det är bra att använda den. Vi har 20 synonymer till exempel, vi säger, för en grej. Men det vore bra att vi skriver den som en gemensam. Ibland är 10 det är samma. när man går närmare, va, och det är tio lika lite uttal är annorlunda. Det är bra att det är bra att uttala på det sättet. Eftersom de flesta kurder uttalar på det sättet. Det är våra brevitalen. Och det passar vårt språk också. Förstår du vad jag menar? Det är en lite lång historia i alla fall.
Men kortfattat kan man väl säga att när omständigheterna blev sådana att ni kunde börja samarbeta, då kanske det blir så.
Alltså, absolut. Eller hur? Absolut. Ja, men det är ju så. Ja, att förstå varandra, till exempel mig, för mig. Jag är från Turk. Jag, mitt modersmål, modersdialekt så att säga, det är sasaki. Jag kan kurmanji också. Jag förstår sorani också. Inga problem för mig. Vi har en lärargrupp i Västerås. Tre av dem är kurmanji-talande och resten är sorani. Och de pratar sorani på mötet och vi pratar kurmanji och det går utmärkt. Inga problem. Men en vanlig folk, om du hämtar från Mardin och du tar honom till Sulaimania och du säger prata med någon annan vanlig folk, kurd, folk i kurd, prata med varandra, jag kan tänka mig det är svårt att de förstår varandra. Och det lite beror på det här vardagliga språket och skolspråket, det beror på den också. Mm.
Massmedia hjälper.
Fick du svar? Ja, då ska vi se.
Vi önskar om vi har gemensamt språket för att kurmanji förstår sorani, sorani förstår kurmanji. Samma arabiska språk. Mellan oss, de har specialdialekt. Norra Afrika, de har något annat. Men de har gemensamt språket. De förstår varandra. Vi hoppas
standardspråk som vi gör.
Ja, men den här är en lång historia, en lång diskussion. Jag tror inte att det hör till här. Jag tror inte.
Nu ska vi se, var är det också?
Ja. Mm. Hej, jag heter Celal Remzi Sönmez, är modersmålslärare i kurdiska i Botkyrka kommun. Ville bara prata lite om fältet också. Jag har jobbat 15 år som modersmålslärare. En aspekt som inte tas upp här när det gäller modersmålet eller modersmålsundervisningen, det finns lite forskning också att elever som är starka i sitt modersmål eller får undervisning i sitt modersmål också är, alltså utvecklar en tolerant mot andra kulturer, mot andra barn, mot andra vuxna. Och det här är jätteviktigt i ett samhälle som mångfaldssamhälle som Sverige. Det var det första. Det andra som jag har fått också under de här 15 åren är faktiskt identiteten hos våra kurdiska barn. Alltså ett kurdiskt barn som kommer i årskurs 9 som är 14, 15 eller 16-åring och ändå har inte utvecklat eller skapat en säker identitet som hon själv eller han vilar på. Eleverna går mellan turkiska, de elever som jag har, de kommer från norra Kurdistan, Turkiet, den svenska eller den kurdiska identiteten. De är mycket ostabila när det gäller hur de själv säger vad de är i det här. Och i det där sammanhanget, det är modersmålet som faktiskt de elever som har fötts i Sverige, nu har jag elever som alla är födda i Sverige, den här osäkerheten av identiteten är mycket, man kan säga hos dem, mycket tydligare än de elever som hade kommit tillbaka, flyttat till Sverige när de var 12, 15 eller lite mindre. Så det är också någonting, vi hade ett tema under en termin där eleverna till exempel i årskurs 7, 8 och 9 skulle skriva ner och jobba med hur de känner, när de känner sig svenskar, när de känner sig kurder i vardagen. Och i vilka situationer. Så då kom fram, när de fick själva prata om det där, då kom det fram många andra situationer som vi till exempel modersmålslärarna eller föräldrarna inte visste om.
Som vad?
Förlåt?
Som vad?
Ja, en mycket tydligt exempel som jag inte har glömt, nu var det för 2 år sedan. Att en elev i årskurs 8 uttryckte sig på det här sättet, att jag känner mig som kurd, han är född i Sverige. När jag dricker te, Men jag känner mig som svensk när jag pratar svenska med mina andra kompisar. Och andra kompisar också var, hade utländska föräldrar från Fittja som de hade vuxit upp tillsammans. Eller så han sa, när, min, när jag ser att folk dricker kaffe, då tror jag att de är svenska. Alltså det var hans sätt att, att se sig som kurd när han dricker te. Kanske sen känner sig mer svensk när han dricker kaffe. Det kom upp många sådana här upplevelser, sådana här saker. Den andra punkten som jag vill prata om är, det finns en uppfattning ute i skolorna, både hos ledningen, rektörer, hos lärare i andra änden och hos modersmålslärare, att man ska skilja åt de här två språken, modersmålet och svenska. Svenska är svenska, modersmålet är modersmål. Och de, jag har sett många modersmålslärare, när eleverna kommer in i klassrummet, då ska man prata bara kurdiska, svenska är nästan förbjudet. Men de vet, alltså man vet inte att både svenska och kurdiska är en naturlig del av de här elevernas liv. Och det ska finnas en naturlig växling också mellan båda språken, även i klassrummet, även ute. Så för att vi vet att de hjälper varandra att utvecklas. Kurdiskan hjälper till svenska att utvecklas och svenskan hjälper till att eleven utvecklar sin kurdiska. Så det gör ingenting om eleven använder 2-3 svenska ord när hon pratar kurdiska för att inte avbryta samtalet, för att samtalet ska flytta. Och det är ju hennes kurdiska som har också svenska ord, och det är inte hela världen. Det är en annan sak. Och när det gäller rektörerna, det är nu de som organiserar modersmålsundervisningen. Och tyvärr, de där formuleringar som du tog upp, Haider, som finns i lagar och förordningar, de hjälper rektorer till exempel att hur man ska organisera modersmålet, hur man ska inkludera modersmålsundervisningen och modersmålslärare i det hela skolarbetet. Många rektorer ser modersmålsundervisningen som en källa för pengar för att utnyttja och andra för andra saker än till modersmålsundervisningen. Man gör grupperna större, man får en viss summa pengar för att organisera modersmålet, men ja, kanske 50% av dem går till modersmålsundervisningen och 50% går till andra ämnen eller andra saker som rektorn bestämmer om. Och tyvärr så har jag inte sett en enda gång politikerna i Botkyrka kommun har kommit in, frågat rektörerna eller skolledare, hur har ni organiserat modersmålsundervisningen? Vart går alla de här pengarna?
Man följer inte upp liksom.
Nej, nej.
Eller man tittar på organisationen.
Ja, för att det är politikerna som ska gå in och fråga rektörerna, hur har ni organiserat det här?
Ja, det gör.
Och vart går pengarna faktiskt? Vi skickar ju en viss summa pengar till skolorna, men hur använder ni de pengarna? Det kommer aldrig såna här diskussioner bland politiker och skolledarna. Och jag vet att vi tänker starkt att det är många rektorer som utnyttjar pengar som kommer från kommunen för modersmålsundervisningen men används för ett annat ändamål i skolan.
Ja, det, ja, men han är inte klar.
Jag ska bara, jag har en sista punkt att prata om. Det här som att man organiserar modersmålsundervisningen efter skoltid. Det är också ett mycket, mycket stort problem. En elev som går i årskurs 1 eller 2 eller 3 eller 4 kan inte ha modersmålsundervisning klockan 15 på eftermiddagen. Ofta finns det elever, små elever som väntar 2 timmar, 3 timmar för att modersmålsundervisningen har lagts sent på eftermiddagen av rektören eller skolledaren i skolan. Då går de hem. De kan inte vänta, speciellt de som inte har fritids. Att vänta att klockan ska bli 14.30, 15 och så ska man gå till modersmål, och ofta glömmer. Alltså, det finns saker som skolledningen eller rektorerna i en skola gör för att höja statusen för modersmålet bland modersmålselever, bland andra lärare, andra ämneslärare som finns i skolan. Men tyvärr används formuleringarna på lagar och förordningen inte sitt riktiga ändamål utan för andra saker. Det var lite långt, men förlåt mig.
Det som Ramzi var inne på, det är tyvärr så i verkligheten. Men den här att delta i modersmålsundervisningen och identitet, det är någon som heter Margaret Hill, gjorde en undersökning vid Stockholms universitet. Hennes studier stöder Ramzis tal. Hon har valt tre grupper elever. En grupp har deltagit i modersmålsundervisningen hela grundskolan. En del halva, de har tagit en period och lämnade. Och en del har inte deltagit inte alls. Och hennes fråga, det var så, vad känner du dig? Och de som har tagit i modersmålsundervisningen hela grundskolan sa med stolthet, om de är arab så är jag arab, om kurd jag är kurd, om turk är turk eller något annat. De halva, det var lite 50-50, men de som inte deltagit med, stort del av dem sa att vi är svenskar. Så var det.
Men får jag komma in bara? Ja. Alltså mina elever som vi ställde frågan mycket tydligt. De flesta, de som är födda i Sverige, de sa vi är både svenskar och kurder.
Ja, men det är bra också att säga så.
Ja, så ja, det här var mycket intressant, för att föräldrarna, de sa att jag har frågat min pappa, han känner sig som kurd, bara kurd, och ingen svensk, som på ett sätt som man inte vill vara eller inte vill bli svensk. Men det var ett mycket naturligt sätt.
Jo.
Att de kände sig svenskar och kurder. Bara hade någonting mot den kurdiska gruppen, att de inte känner, när de säger att ja, men vi är också svenskar, då kommer föräldrarna eller andra släktingar in, ja, men ni är inte svenskar, ni är ju födda för, din pappa är ju kurd, din mamma är ju kurd, hur kan du vara svensk? Alltså det är den svenska gruppen eller första generationen som inte förstår hur de nya generationerna känner sig.
Absolut.
Och de säger nej, antingen du är svensk eller kurd. Du kan inte vara både och. Tyvärr, utan vi är stolta över att våra elever är starka i sina identiteter. De som jag har jobbat med till exempel känner sig mycket naturligt som svensk, känner sig mycket naturligt som kurd.
Ja, men det är målet för hela konceptet, modersmålsundervisningskonceptet. Det var det tvåspråkiga, dubbelkulturella. Den andra, att rektorer utnyttjar pengar som kommer, ja, eller i alla fall om de vill spara, de börjar med modersmoderet. Därför vi säger att 8 av 10 lärare, nu det är en av de senaste undersökningar, vill att staten ska ta ansvar, sitt ansvar när det gäller undervisningen. Det är kommunaliseringen misslyckats faktiskt. Och det är därför, när man tittar, en viss kommun använder, och vi säger 50 000 för en elev, den andra kommun, en annan kommun kan använda 100 000. Och det blir stor skillnad faktiskt i kvalitet också, i måluppfyllelse också. Och i det systemet som vi har nu, regler, lagar vi har, det är inte möjligt att rikspolitiker påverkar lokala politiker eller kommuner. Det systemet måste ändras. Och modersmålsundervisningen och de andra en hel del verksamheten måste ha öronmärkta pengar faktiskt. Man vet inte hur ska de användas. Ja.
Vill du säga något också?
I Indien talar kanske mer än 45 dialekter, men de har skapat efter Gandhi en språk som alla förstår sådär. I kurdiska språket också, det pågår, och nu i södra Kurdistan de har ordnat en akademisk organisation som hjälper till mycket, och det blir standardspråk småningom. Men problemet är att vi i tredje delen av Kurdistan, i Iran, Turkiet och Syrien, det var förbjudet. Bara i södra Kurdistan, som nu har en sort självständighet, de läser och skriver med kurdiska. Nu det pågår och jag hoppas att det blir mycket lättare och lättare. Och massmedia också, i den här 20 år sedan, det hjälpte mycket att språket och folket förstår varandra. Steg för steg.
Det är ju viktigt att man förstår varandra. Men att tappa alla de här dialekterna, det utarmar ju språket. Man brukar prata om att engelska är ett sånt rikt språk. Och det beror på att man hela tiden har lagt till nya ord. Och att engelska talas i hela världen och på olika sätt. Och det är en tillgång. Den bästa engelska litteraturen skrivs i Indien till exempel. Eller i de gamla kolonierna. Så att det är en tillgång. Och jag tänkte på Indien. Det finns ju massor av olika språk, precis som det finns i afrikanska länder och inte minst i Nordamerika, alltså bland indianspråk, så finns ju jättemånga språk. Vi vill ju inte att de ska dö ut, vi vill ju bevara dem, för de är ju kulturbärare. Så det viktiga är bara att hitta andra sätt, alltså hitta sätt att förstå varandra också, att lägga till de här orden. Det är ju inte att bara använda kolonialspråk som man gör i Nordafrika till exempel, eller bara eller att som i Indien en del vill att alla barn ska bara lära sig engelska och inte lära sig malayalam och liksom och alla de här olika indiska språken. De är ju jättevärdefulla, de är ju bärare av en uråldrig kultur, så vi ska slå vakt om alla språk men ändå hitta sätt att vi ska kunna kommunicera och att utveckla språken så att de får moderna får ord för alla de här moderna företeelserna och så.
Nu
har
du 2 minuter.
Ja, 2 minuter. Jag tycker att, inte jag tycker att, men forskningen visar sig egentligen. Som jag sagt, lärare är viktigaste faktor i undervisningsprocessen. Det är den som bra lärare, bra skolan, bra lärare. Tydligt bra. All forskning visar den. Duktiga elever, jag menar resultaten av bra elevprestation, bra lärare. I dagens läge totalt det finns cirka 3000 modersmålslärare. 2136 har heltidsanställda. Och 53,4 tillsvidareanställda. 43,4 har pedagogisk högskoleexamen. Och medelåldern är 49. Medelåldern. SKL, det är Sveriges kommuner och landstingens rapport, säger, de har gjort en undersökning. Det viktigaste för en bättre skola är inte mer pengar eller fler lärare. Mer angeläget är att eleverna har tillgång till skickliga lärare. Svensk skola har goda resurser. Lärartätheten är hög och klasserna är i allmänt inte stora. I den senaste forskningen som presenteras i den här boken står förskolans och skolans kvalitet bygger på lärarnas ämnesmässiga pedagogiska kompetens samt förmåga till dialog med barnen och eleverna. Skillnaderna mellan skolor i första hand kan spåras till skillnader mellan lärare. Många verksamma modersmålslärare kommer att gå i pension. I Västerås, som exempel, vi är 9 modersmålslärare i kurdiska. 4 av dem är behöriga, resten obehöriga. Och de som är behöriga går i pension inom 3 år. Inom 3 år. Vi har 23 lärare i somaliska. Bara en är behörig. En av 23. I arabiska har vi 9 lärare. Bara 3 är behöriga. Och de 3 kommer att gå också i pension inom kort. Läget är lika för alla språk faktiskt. Alla språk som undervisas. Som modersmål eller som studie handledare. Inte problemet är att det finns inga möjligheter att studera sig och bli modersmålsundervisning. Vad kan göras? Reella satsningar för fortbildningar för verksamma lärare, lärare som finns här, de unga vill faktiskt utbilda sig. Och sen omorganisera lärarutbildningen och placera modersmålsundervisning i den. Vad menas den? Studenter i andra generationen eller tredje generationen, de utbildar sig för att bli lärare. Men delar av den här utbildningen, 20 poäng till 30 poäng, det kan bli för modersmålslärare till exempel. Om en kurdisk student utbildar sig för att bli mattelärare eller NO-lärare eller SO-lärare, men han eller hon borde få möjligheter att studera några poäng för att vid sidan av de här ämnena undervisa kurdiska också. Det gäller för alla språk. Och en annan sak, i de sista åren hör vi ofta man gjorde lagändringar och det kommer, det heter arbetskraftsinvandring. Jag känner igen många kurder som kom i de sista åren som pizzabaggare, som byggarbetare. Varför ska man inte ta hit som lärare? Förut hade vi inte, men nu har vi. Till och med i norra Kurdistan. Det finns många utexaminerade lärare som staten, turkiska staten, inte placerade som lärare i kurdiska. Det finns många sådana. I södra Kurdistan finns också. Och det kan man göra för alla språk. Alla språk. Det är en politisk fråga, måste lösas. Annars hjälper inte det att skriva goda ord, vackra ord om modersmålsundervisningen i lagparagrafer eller i läroplanen eller skolförordningar. Det problemet jag ser, många av våra kollegor ser, våra ledare ser, faktiskt det är jätteallvarligt. Akut måste lösas det. Måste finnas någon strategi för den centralt nivå.
Annars,
tack.
Annars integration och assimilation får problem.
Sen?
Ja.
Kort kommentar.
Okej. Helene Törnqvist från Centerpartiet. Jag är jätteglad över att ha blivit inbjuden hit. Jag sitter i stadsdelsnämnden. Och då har ju vi ansvar för förskolebarnen. Det blir jättespännande nu med Stockholms stads satsning på Stockholm högläsare. Och där kommer ju böcker på andra språk än svenska vara viktiga också förstås. Eftersom det handlar om att barnen i förskolan då ska ha möjlighet att utveckla alla sina språk. Det som är nytt också för i år i budgeten för Stockholms stad var att man sätter upp ett mål för språkutvecklingen, och det har man då brutit ner på stadsdelsnämndsnivå. Så 84% av föräldrarna ska vara nöjda med sina barns språkmässiga utveckling. Det är någonting som vi måste följa upp. Vi har en språkpolicy i stadsdelsnämnden som vår förvaltning har skrivit ihop och som givetvis förskolecheferna måste jobba med sin personal. Och då handlar det om att barn ska ha rättighet till modersmålsträning enligt skollagen. Och där så står det att man försöker att samordna så att barn som talar har ett annat modersmål än svenska får vara i grupper där det finns pedagoger med det modersmålet. Men sen i övrigt så organiserar man det säkert väldigt olika. Och det som också är viktigt i den planen, det är att det viktigaste är att barnet är en individ. Man representerar inte en kultur eller en etnicitet, utan vi ser alla barn utifrån att de är individer. Det finns några saker här som är positiva. I Stockholms län samverkar man kring SFI i yrkesinriktning, så kallad SFX, för pedagoger. Det är alltså en SFI-utbildning för de som kommer med pedagogisk utbildning. Så det finns, men det behövs säkert mer. Det behövs ett förändrat förhållningssätt när det handlar om flerspråkighet. Vi tror att alla måste läsa klart svenska och sen kan man hålla på och liksom valideras, eller man kan hålla på och gå en annan utbildning. Men jag tror att det här växer underifrån. Det finns företag där man inte måste prata svenska. Det räcker med arabiska och engelska. Jag tror att det kommer växa underifrån, men givetvis behövs det andra krafter. När det gäller modersmålslärarutbildning så behövs det nog göras något. Riksdagen beslutade ju då att
det ska bli certifiering för lärare, och då krävs det också att man har någon form av strategi för kompetensförsörjningen. Det finns en ny modersmålslärarutbildning på Stockholms universitet, men inriktningen är finska, tror jag. Så att mer behöver göras, absolut.
Ja, nu måste vi alldeles strax lyfta så kort. Det var 80. Ja, kort. Ska du börja?
Nej, ja.
En minut.
Ja, jag vill bara säga så här att jag har ju varit aktiv inom föräldraorganisationen under många år, och det här är ju någonting som jag tycker att både Föräldrakraft och FIS och andra ska ta vara på och påverka politikerna och tillsätta mer resurser. Så vill jag passa på att tacka, för att jag tycker att det har varit mycket stimulerande, och jag är väldigt glad över också både Jonna, Haidari och Karin och alla andra som har medverkat här, att jag tycker att det har varit mycket bra, och jag hoppas att det blir någon uppföljning. Mm.
Absolut. Jag skulle bara säga att jag glömde att tacka här alla fyra som satt där framme. Tack för att ni har nått den som...
Ja. Och då ska väl vi i vår tur tacka alla som sitter här. Jättebra. Ja.